Du lytter til P1.
Fjeldaben er død og begravet. Nu står han så høj og rank. Oliemilliardernes inkarnation, de rødsprængte coke-øjne, er dækket af solbriller, der reflekterer Tyvholmens blanke stål- og glasfacader. Hvem ved, om han vil stille sig klippefast an som general Ruge, eller om han vil være en hvidkunsk vindbøjtel, hvis fjenden atter står for døren, denne nynorske broder i det nordlige.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Hassan, du må si det du sa hvis krisen kommer. Skal du stå som, var det vindbøye du sa?
En hvidkunsk vindbøytel.
Hva er det? Jeg må se det for meg.
Hvidkun er fornavnet til en person i den. Er fornavnet til en norsk figur, som hed Quisling til efternavn.
Ja.
En vindbøytel, det er jo sådan en, som blæser derhen, hvor vinden blæser den hen.
Ja.
Vindfløyel.
Ja. Nej, jeg måtte bare vite hva jeg skulle være redd. Du har jo...
Jamen, det er godt, du spør.
Og så er det sånn du ser Norge? At vi er blitt nynorske, som Hassan sier?
Nej, jag gör inte det. Jag tänker till exempel i den fråga som är akut just nu som har att göra med Israel-Palestina-konflikten så har Norge varit rakryggat och haft integritet.
Och inte nynorsk?
Inte nynorsk.
Men du har ju ett poäng, Hassan, och selvfølgelig så är detta kommet för en dag nå i en väldigt stor grad. Jag huskar ju då vi så Exit sammen. Denne tv-serien, så sa du at sånn ser du på nordmenn. Men nå, den siste uken, med stormene i det norske kongehuset, som på ingen måte har løyet siden sist, jeg lurer jo på om de andre kongehusene sitter helt stille i båten og holder seg for ørene og sier la, 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 og håper det går over. For det danske kongehuset kommer i alle fall ikke til bryllupet mellom prinsesse Märtha og Durek, sjaman Durek i Geiranger i helgen. Fast... Tror du det, fordi de nekter å smittes av denne synden?
Ja, altså min referanse til den nynorske er jo ikke specielt rettet mod Shaman Durek. For den, altså, det handler om Marius i den her sammenhæng. Ikke? Altså Marius, som er søn til kronprinsessen. Altså ikke kronprinsen, den kommende konge, men kronprinsessen. Ikke? Mm. Marius, som jo har været involveret i alle mulige sager, som jo er sådan nogle exit-sager, kan man sige, altså sager om vold og krænkelser og coke-misbrug og så videre. Ikke?
Ja. Han er anklaget for det, skal vi se. Han er ikke dømt, men han er anklaget.
Ja.
Men jeg har en bekjennelse å komme med, for jeg må si at jo flere bilder av Marius med penger i bukselinningen og pistol, replikapistol, og nedbitte negler, som jeg altså nå har fått servert gjennom tysk presse den siste uken, som selvfølgelig sladrer aller mest. Jo mer royalistisk blir jeg. Og jo flere kommentatorer med høye og mørke, som nå avvikler kongehuset, og skriver at nå er det på tide, som de skriver disse politiske redaktørene og så videre, desto større lyst får jeg til å hente fram diademet. For hvorfor? Fordi altså, kongehuset speiler det norske folk. Og Marius, han har jo nå vist hele verden hvordan det er at det du kaller nynorskassan har blitt bilder av unge, rike nordmenn som er helt totalt ute av kontroll. Og sånn ser vi altså ut. For Marius er altså ikke alene. Og så nå får vi det servert, og så kanskje kan vi begynne å endre vårt eget sånn friskusaktige, forvrengte selvbilde. Og til alle mødre der ute som forsvarer oppkomlingens rett til å agere som en overklasse, prøv i det minste å dytte i poden litt respekt for omverdenen på veien og lykke til. Men altså, og her er kanskje det et poeng som er totalt uironisk, for jeg tror altså på ingen måte at 2024 er rett tid til å avvikle et av de få felles symbolene vi har her til lands. Altså noen som tenker litt lenger enn til i morgen, og som faktisk har taleskrivere rundt seg og et koblet rådgivere. som ikke skal velges igjen om 4 år. Og som kan tale til folket i en total krisetid. Det var i den krisetiden du snakket om innledningsvis her, Hassan. Og jeg vil bare sitere min venn Fritt Ord, direktør Knut Olav Åmås. Monarkiet sliter. Leve monarkiet.
Okej, alltså om man det kom ju en opinionsundersökning i Norge nu som visar att 2017 så var det 80% av norrmännen som slöt upp bakom sitt kungahus och idag i augusti så är det 68%, alltså en drastisk minskning, men det är inte en större minskning än så. Jag är ju republikan, det vet ni, men jag tror som du, Hilde, att monarkin i Norge kommer att stå stadigt fortfarande efter det här. Därför att, precis som Hilde säger, så finns det tyvärr ett behov av monarkin när världen befinner sig i kris och kaos. Därför att monarkin är katastrofparasiter. De mår som bäst när folk är som mest oroade. Mm. Och precis som du säger, Hilde, så tycker jag det är ganska avslöjande när du säger att vi behöver en institution som man inte ska rösta fram, stämma fram vart fjärde år. Det är ju så att när vi misstror demokratin så ställer vi vår tilltro till den här konservativa, för mig, feodala kvarlevan. Som för mig representerar överklass, elitism, konservativa värderingar, antidemokrati, whatever, alltihopa. Med det sagt så är det viktigt för en republikan som jag att öva sin empati. Jag känner väldigt, väldigt starkt för samtliga medlemmar i den här kungafamiljen. Jag tycker synd om dem. De genomgår något väldigt, väldigt tungt och arbetsamt. Så man kan försöka hålla 2 bollar i luften samtidigt.
Men det är väl inte individerna vi har något emot, hvis vi har något emot kongehuset. Det är väl institutionen och dens struktur och de särliga privilegier som institutionen ger individerna som vi är motståndare av.
Det är ju människorna där som bär upp monarkin. Därför tror jag det är väldigt svårt att säga att det här har ingenting med människorna att göra. Vi har väldigt starka åsikter om personerna där. Det är de som gör monarkin. Det är de som lajvar detta system.
Ja, men det och i förlängelse av det så är det ju också riktigt intressant att diskutera om kongehuset är den statiska institution som vi ofta säger den är, eller om det i verkligheten är en mycket, mycket tillpassningsdyktigt element i vårt samfund. Ikke? Som Hilde, du fejrer jo nu kongehuset för sin reflektion av den norske kultur, alltså sin tillpassningsdyktighet. Selvom det är en tillpassningsdyktighet hen imod idealer, som jo ikke er nogen, man sådan automatisk vil forsvare, så elsker du dem alligevel. Det synes jeg er meget interessant.
Og jeg vil bare si at det som Marius representerer er kanskje det som jeg er aller minst glad i av alt som skjer i landet for tiden. Altså det som den exit-kulturen, jeg forakter den for å si det rett ut, men Marius er ikke alene. Men vi burde også ha brukt mye mer tid på kritisk journalistikk rundt for eksempel det faktum at han har hatt diplomatpass. Sant? Og hvorfor har han hatt det? Og jeg synes også at journalister burde ha skrevet langt tidligere om hvilke type kultur og miljø han blant annet var i.
Men varför gör man inte det? Därför att andra makthavare, för vi kommer ju inte runt, det här kungafamiljen är en makthavarinstitution. Om de inte, om vi säger att kungafamiljen och monarkin betyder någonting, så betyder det också att de faktiskt har makt, annars betyder de ingenting. Varför gör man inte det? Varför? För jag tycker att det är helt hårresande att han har haft ett diplomatpass när han inte tillhör kungafamiljen. Hur är det möjligt? Varför granskar vi inte det här? Jo, därför att vi låter kungafamiljen vara i fred som journalister. Det finns ingen transparens. Vi tror att de inte har någon makt. Vi tror att de beter sig normalt. Och så visar det sig att det gör de inte alls. Och då blir journalisterna hoppa jämfota och liksom gör stora rubriker över sitt eget misslyckande.
Det är akkurat det. Och det är det ett sånt självbedrag i som jag rätt sett inte lika. Jag tror faktiskt det är också en av grunden till att jag blir mer royalist. Ju mer journalisterna skriver, ju mer får jag lust att hegna om kongefamiljen.
Du lyssnar på norsken, svensken och dansken.
I sommer ble det utgitt en bok på dansk, oversatt fra fransk, med titlen Broderisme. Den boken leste du, Hassan, og den gjorde sterkt inntrykk på deg. Kan du si hva den handler om?
Ja, det kan jeg godt. Altså, først og fremmest, ja, det var det er en vild bog, altså. Og det undrer mig, at den ikke er oversat til svensk og norsk. Jeg håber, det bliver gjort, fordi det er aktuelt, måske især i Sverige, at man beskæftiger sig med det her emne, broderisme, altså, som altså, den er skrevet af den franske forfatter Florence Bergeau-Blaclair, tror jeg, man udtaler det. Og hun er forsker i Frankrig og har ligesom studeret broderismen, som er det islamiske broderskabs aktivisme i det franske samfund. Og når jeg siger aktivisme, så er det specifikt den skjulte aktivisme, det som man kalder entrisme, altså en form for, hvad kan man sige, overtagelse af det franske samfund via de franske institutioner. Ikke? Mm. Og det er, altså, det er jo et fænomen, som man kan sige, ifølge denne og andre forskere, er meget udbredt i Europa. Også i Danmark og især i Sverige. Vi har jo tidligere taget den svenske forsker, nu kan jeg ikke huske, hvad han hedder, Egyptson hedder han, ikke?
Egyptson. Mm.
Egyptson, den svenske forsker, Egyptsons afhandling op, ikke? Som netop handler om det her fænomen, altså hvor det dog er mere udbredt end at handle specifikt om det islamiske broderskab, til at handle om en, hvad kan man sige, mere bred islamistisk eller måske endda muslimsk udbredelse af en dagsorden, ikke? Altså en, hvad kan man sige, en magtovertagelse er det vel i virkeligheden, det handler om det her, ikke? Vi har også talt om den danske forsker, Sofie Daneskjold Samsø, som har beskæftiget sig med det her emne i Danmark, og den shitstorm, hun blev mødt af i forhold til de ting, hun skrev om det her, ikke? Altså, hun er blevet anklaget for at være både racist og islamofob. Og det gør man angiveligt, hvis man beskæftiger sig med det her ud fra dette perspektiv.
Men forord i den danske udgaven var skrevet af professor og islamforsker Thomas Hoffmann. Og siden blev han udsat for en kampagne.
Ja, det må man sige.
Og altså,
ja, altså, jeg vil sige, nærmest uanset hvor man står henne rent politisk, så kan man ikke andet end at kalde det her en kampagne. Altså, et karaktermord af en art, ikke, er der forsøgt begået på Thomas Hoffmann, altså denne forsker i Koranen og islam. Det, der er sket, det er jo dels, at man ligesom sådan online og i medierne oplever, at der er en stærk, hvad kan man sige, aktivisme i spalterne og på profilerne, som ligesom handler om at devaluere ham og hans, altså at udstille hans manglende kompetencer som forsker og hans skjulte agenda, som er netop islamofobisk og racistisk ifølge hans modstandere, ikke? Men endnu værre, så har det amerikanske Georgetown University udført et klart angreb på denne forsker, og dermed, synes jeg, på den akademiske ytringsfrihed, ikke? Mm. Når man så studerer det her Georgetown University og går lidt ind i, hvordan det er finansieret, så viser det sig, at det er saudiske penge, som ligger inde i deres projekt The Bridge Initiative, ikke? Mm. Altså, øremærket penge, som skal anvendes på at forbedre muslimers image i offentligheden og at komme de, som ønsker at skade muslimers image til livs. Ikke? Og nu mener jeg ikke til livs i direkte betydning. Selvom alle de her forskere jo også er udsat for dødstrusler, så mener jeg det i overført betydning. Ikke?
Ja, fordi det de gjorde var at udstede et såkaldt faktaark om Thomas Hoffmann. Og dette faktaarket på The Bridge Initiative, de har flere faktaark, de har faktaark på Gert Wilders, og de har faktaark på mange personer som uttaler seg om islam på et eller annet nivå, politisk eller professionelt eller akademisk.
Yeah.
Og dette faktarket, det er jo en ren, det er jo et rent karakterdrap. Der står det om at hans doktorgrad ble underkjent nesten, eller ble veldig kritisert. Det står at han kan egentlig ingenting om dette, og så videre, og så videre. Og så blir han knyttet til, det synes jeg var litt interessant, The Right Wing Media Weekend-avisen.
Ja. Yeah.
Som det står. Altså at han har skrevet i høyre, den høyre orienterte Weekend-avisen.
Ja, det bemærkede men jeg også. Ja. Jeg har jo også skrevet for den højreorienterede avis, Weekendavisen, altså som jo er en borgerlig avis. Det kan man jo ikke løbe fra.
Men det, ser ikke ud som det han mener. Det ser ud som, altså når det står i den konteksten der, ja. Så er det ikke en borgerlig avis, det ser ud som det er.
Nej, også, helt klart. Og så i øvrigt, bare lige for at binde en lille krølle på det her, så i øvrigt bliver han jo også associeret med koranafbrænderen Rasmus Paludan, ikke? Og det er jo, hvad kan man sige, et kejnsmærke, man må gå rundt i sin pande, ikke? Hvis man ligesom er ven eller tilhænger af Rasmus Paludan.
Mm. Altså, det er väldigt, väldigt obehagligt när akademiker samlar sig till den här typen av kampanj. För det är klart att det är en kampanj att ha ett arkiv där man lägger in vad man tycker att folk har sagt eller påstår vad folk har sagt utan kontext eller och så vidare. Det är fruktansvärt obehagligt. Men med det här sagt så vill jag ändå liksom, jag tycker att det är ganska viktigt att definiera, vad betyder ett ord som maktövertagande? Alltså det är inget ord man bara kan slänga sig med hur som helst. Vad betyder maktövertagande? Alltså vad menar ni när ni säger att de sysslar med ett maktövertagande? Att det finns starka rörelser som vill att västvärlden ska anpassa sig till islam och de muslimer som bor i våra länder. Det är ju istället för tvärtom, det är ju ovedersägligt, så är det ju. Men vad betyder maktövertagande?
Det var ett begrepp du brukte från boken, sånt tar sånt.
Yeah, ja, men vad menar Florence Bergaud då, den franska antropologen, när hon pratar om maktövertagande?
Ja, men det kommer in på vilket element eller var man liksom träder in och definierar det. Alltså, hvis man går tillbaka och studerar det muslimske broderskaps formulerade agenda, så är den en reell, altså magtovertagelse af de vestlige samfund, fordi det muslimske broderskab rent historisk blev udstødt fra de muslimske nationers arena på grund af deres forsøg på magtovertagelse der, ikke? For eksempel fra Jordan og så videre, Egypten, Syrien, Libanon og så videre, ikke? At de så ligesom er flyttet til Europa og her så fastholder deres formulerede ønske om et islamisk kalifat i de europæiske nationer, er, hvad hedder det, ikke nogen hemmelighed. Men jeg tror ikke, at alle muslimer går rundt og mener, at vi skal indføre et kalifat. Så derfor er det en kompleks diskussion, hvor i historien går man ind og ser på det her.
Jeg tror, at det for vores lyssnare er ganske vigtigt, at vi poengterer, at det er islamisterne, vi prater om her. Jeg tror, at det er ganske vigtigt.
Men da er det ligesom spørgsmål, hvad mener man med islamist?
Ja, det är en bra fråga.
Det är ett väldigt vanskligt spörsmål.
Det är en väldigt bra fråga, men om vi säger då att empirin här då är det muslimska brödraskapet, så har vi ändå varit ganska konkreta.
Ja, men man kan ju se var salafisterna, alltså de muslimer som primärt existerar i Saudiarabien, liksom ute i världen har bedrivit en mycket våldlig islamism, så har det muslimske broderskap en fuldstændig anderledes strategi. Altså, de går efter det, som i dag bliver kaldt entrisme, ikke? Altså en form for soft power overtagelse.
Men
ikke?
Du har jo været optaget af dette i sommer, Hassan, og så tænkte jeg og spørge dig, hvorfor er du så optaget af den boken?
Jeg er jo først og fremmest optaget af det, fordi jeg ser tendenser, ikke, som, som skræmmer mig. Ikke? Men så må jeg jo også spørge mig selv, hvorfor ser jeg tendenser, og hvorfor skræmmer de mig? Ikke? Og der kan man kan jo gå videre, altså end det, altså tilbage til min far og hans udrejse fra Pakistan, som jo netop var betinget af, at han ville væk fra sådan nogle ting, ikke? Som negativ social kontrol, altså gammeldags syn på kønsrollerne, altså en form for hyperpoetanske betragtning af mennesket, ikke? Altså, og sådan en, hvad kan man sige, totalitær forestilling om, at alle svar ligger i en bog, ikke? Min far var forsker og rejste fra religionen ind i naturvidenskab, ikke? Og fra østen til vesten. Og den rejse har jo på en eller anden måde defineret mig mere end noget andet næsten, ikke? Fordi min far går jo rundt her i København på Østerbro som et levende manifesteret eksempel på den forandring, man kan gennemgå, ikke? Når man ønsker en anderledes livsstil og nogle helt andre idealer og en humanisme, ikke, som han længtes efter. Og på en eller anden måde, så føler jeg jo, at det kommer efter os, det han rejste fra. Ikke? Nu kommer det og indhenter mig og mine børn. Altså det, som min far flygtede fra. Ikke?
Men for det er en sak, tænker jeg, at i fråga någons kvinnosyn og värderingar og livsstil og så der, det er en sak. Men vi er også for yttrandefrihet, vi tre, og det skal man ju vara om man är demokrat och så vidare. Och då är frågan, vad går gränsen mellan min rätt att ha vilka åsikter jag vill och när vi tycker att de här åsikterna är led i ett maktövertagande?
Er det egentlig det? Fordi, og jeg sitter og tænker på, for jeg har jo den samme innskytelse som deg, Hassan. Og kjenner jo også religion på kroppen på en annen måte, fordi at vi ikke får det at jeg vokste opp i et muslimsk samfunn, men jeg vokste opp i et kristent samfunn, og vet hvilken kraft religion har. Og for meg så er jo nettopp det skille mellom religion og stat ekstremt viktig. Og i den grad man da får en inntreden, et ønske om å gjøre politikken religiøs, så får jeg vondt i hele kroppen. Som kvinne, som ja, mor til en homoseksuell gutt, en mor til døtre, altså jeg vil ikke ha noe av det. Og da opplever jeg at den akademiske diskussionen blir mindre interessant. Og hvis jeg skal jeg mener at mediene har gjort en feil, akademia har gjort feil, vi har alle gjort feil som ikke har sett hva det er som er i ferd med å skje. Forrige uke så kom boken til Abid Raja, som igjen har skrevet en bok. Abid Raja er altså norsk-pakistansk, har skrevet flere bøker før, Min skyld, for eksempel, om hans reise. Han gifte sig med en kvinde, som familien ikke ønsker. Han skrev ganske ærlig om sin opvækst. Og nu har han kommet en ny bok, som heter Vår ære og vår frygt, en personlig reise i det muslimske Europa.
Vi kommer til at klare at få parallelsamfund, hvis ikke vi tager tak nu. Du kommer til at få befolkningsgrupper, som ikke har respekt for hverandre, ikke tolererer hverandre. Derfor må vi snu i tide, slik at vi ikke får svenske tilstander eller franske tilstander her i Norge. Jeg ser de tendenser nu, og det er type sånn, hele boka er ikke et varsko, men boka er mye mer en sånn innsikt i å forstå dette.
Han sier han vil sette søkelys på frykt, utenforskap og integreringsproblemer blant muslimer i Norge og Europa. Og jeg har lest den på skrå, den boken, så jeg har ikke lest den i detaljer, men jeg har lest nesten hele. Og den bevegelsen han beskriver, han reiser rundt og besøker sine egne slektinger i Europa, og så kommer han tilbake til Norge, og han er også i Sverige, som han mener har mislykkes totalt, må man si. Og fordi blant annet at man har nekta å gå inn i spørsmål om hvor folk skal bo. Sverige har aldrig sagt att vi för exempel inte ska ha opphopning av någon i någon område, bland annat kanske det också nästan utifrån en slags yttringsfrihet, folk må bo där de önskar bo. Men han menar att Sverige har totalt misslyckats. Och så kommer han tillbaka till Norge, så tror han att han ska resa på turné på norska vidaregående skolor och fortelle barn och ungdomar i klasserna att där kan leva fritt. Dere kan ta deres egne frie valg. Dere kan, her er det en inspirasjon. Jeg har gjort en klassereise. Jeg ser for meg at Abid Raja har tenkt på den måten inn i skoleklassene. Og så blir han grunnleggende sjokkert. Han står der foran klasse med kanskje bare to etnisk norske og forteller om at han gifter seg med Nadja mot sin families vilje. Og så får han altså spørsmål om hva slags bedragersk følelse overfor Allah kjente du da de kysset Nadja, sier en gutt i 16-17 års alderen. Hvordan kunne du være for så hyklersk, sier noen andre. De mener at han er en svikefull overfor islam og lar meninger styres av politisk parti og ikke Allah. Altså, han ser den utviklingen som på en måte, som broderisme beskriver, og han ser det nå fra 14, 15, 16, 17, 18-åringar.
Jag har också läst stora delar av Abdi Rajas bok och den verkligen, verkligen läsvärd, så den kan jag rekommendera och anbefalla. Jag hoppas att den översätts till svenska. Han har helt rätt i att enorma integrationsproblem i Sverige och precis som han påpekar, så när du kommer till Sverige så har du rätt att bosätta dig i vilket område du vill, vilket gör att vi får det som ni säger, som man i Danmark kallar för getton och så vidare. Vi använder inte det ordet, men det är klart att det blir en extrem koncentration. Och väldigt svårt att liksom bli en del av det svenska samhället. Det som irriterar mig också med broderismen, då, om vi ska använda det uttrycket, det är ju de religiösa friskolorna. Där man får alltså statsbidrag för att bedriva en sorts utbildning som jag inte tycker vi ska ha i Sverige. Men för mig är inte det här en akademisk diskussion ändå, om det handlar om maktövertagande eller inte, för det är ett ganska starkt ord. Jag tänker att när man pratar om de här frågorna, och det måste vi göra, så måste man kunna prata om dem på ett sätt utan att det blir någon slags motsvarighet till den judiska världskonspirationen. Vi måste kunna prata om det med liksom en helt annan approach, tänker jag. För att vi vill att våra nya medborgare ska engageras i samhället. Vi vill att de ska organisera sig, att de ska ta för sig, att de ska integreras och så vidare. Men det finns ändå en gräns för hur mycket de får göra det. Och då pratar jag inte om integration, men hur mycket... Alltså, det är en sak att de städar och sköter om en butik i våra kvarter, att de kör buss. Men så fort du kommer till yrken där man har en större individuell frihet, där man kan syssla med tolkningar och värderingar, alltså till exempel den ideologiska biten, alltså man är lärare eller jurist eller socialarbetare, forskare, då känner vi ett hot. Och jag skulle nästan säga att det är ärligare att säga att alla är inte välkomna. Vi går inte med på folk som inte tycker riktigt som vi, eller som har en annan livsstil och så vidare, än som de bara skulle hålla det för sig själva.
Men det betyder ju inte att de här människor inte må delta, att vi kritiserar dem. Alltså att vi försöker förstå manövrerna, de kollektiva manövrer i en vär grupp, är vi ju vant till att försöka att spotta og kaste lys på. Det er jo tendensen gennem århundreder i vores samfund. Det er jo det hele handler om, ikke? Hvad er den skjulte eller offentlige agenda for den her gruppe, og hvordan ønsker den her gruppe at overtage magten? Fordi det ønsker enhver gruppe jo naturligvis, ikke? Det forstår jeg godt, ikke? Men hvordan kan det være, at der er en bestemt gruppe, som vi ikke må adressere i forhold til tydelige, synlige og skjulte agendaer. Fordi selvfølgelig har gruppen af muslimer også en skjult, eller mange skjulte og synlige agendaer, ikke? Og det må være sådan. Så vil jeg bare lige sige, Åsa, når vi ryger tilbage i den der socioøkonomiske diskussion af integration og alle de der ting, ikke? Så er det bare ikke det, som det her handler om. Det her handler om mennesker, som er uddannet, som er fungerende i samfundet, som har jobs, men som alligevel vælger at leve adskilt segregeret i det, som mange mennesker har kaldt selvsegregering, ikke? Som ud fra nogle anderledes principper, og de anderledes principper bliver ikke ifølge forskerne i privatsfæren. De bliver nu taget ind i institutionerne, hvor man for eksempel ønsker kønsopdelte toiletter, ikke? Hvor man som socialrådgiver nægter at ville anbringe børn, for eksempel, ikke? Hvis det er børn af muslimske familier, ikke? Hvor man ikke vil tage på arbejde steder, hvor man kan komme i berøring med alkohol, eller hvis man som jobkonsulent sidder og siger til jobsøgende, at de ikke skal tage arbejde steder, hvor de kunne komme i berøring med alkohol. Ikke?
Der er vi så helt videre. Overens. Vi er helt overens der.
Når socialrådgiver med muslimsk baggrund fortæller piger og unge kvinder, at de skal tænke på deres familie frem for deres egne behov, når de flygter fra en familie med kontrol. Altså, det er jo det her handler om.
Og det er Magnus Ranstorp, som er terrorforsker, svensk, som nu har
som i øvrigt også er på The Bridge, liste
han har også
over
en profil
islamofober.
Og han er en av de som Abid Raja oppsøker når han er på denne reisen i Europa. Og han forteller jo også om hvor upopulær han ble i Sverige av å begynne å snakke om dette. Han skrev på oppdrag fra den svenske regjeringen i 2009, der han viser fremvekst av radikal islamisme og trusler mot demokratiet. Og han ble ikke særlig populær. Han skrev den gangen et situasjonsbilde av Rosengård, mange kilder. Og han har stilt veldig kritiske spørsmål til hvordan Riksdagen kan bevilge 3 milliarder svenske kroner til folkehøyskoler, studieforbund, voksenopplæring, studieforeninger, som de ikke fører noe kontroll med. Mm. Og det er jo nettopp det Hassan er innom, at en ting er å påpeke det, eller det å si at dette skjer, men vi må også kunne sette spotlight på.
Ja.
Og det er det Sverige ikke har gjort. Man har delt ut masse penger og latt folk få holde på for seg selv.
Vi är helt överens där på den punkten. Visst är det så, och vi har ju haft ett problem i Sverige där vi har i det här mångkulturella projektet så har det gått ut på att vi ska bejaka alla andra kulturer men säga att Sverige inte har någon. Och för mig har det varit så historiskt, framförallt från ett vänsterperspektiv, eftersom väldigt mycket av vänsterns segrar har handlat om sekulära saker som rätten till abort till exempel, kvinnans rätt till frigörelse, jämställdhet och alltihopa det där som sen då blir ifrågasatt av religiösa krafter. Vi har motsvarande kristna krafter i USA nu. Jag är precis som du, Hilde, livrädd för religionens återkomst i politiken, för den är stark.
Ja, den är
det. Den är jättestark, men jag tycker ändå att man ska vara noga med begreppen när man pratar om maktövertagande. Samtidigt så det är klart att det är utmanande att läsa en sån här siffra som den här då franska antropologen Florence Bargeau kommer med, nämligen att 57% av alla franska muslimer har en större tillit till sharia än till republikens lagar. Det där är siffror man får ta på allvar.
Och de samtal finns i Norden.
Ja. Och det är nettopp det, och för att runda av här så vill jag också säga si att mottagelsen av Abid Rajas bok i Norge syns jag inte har blivit tatt. Den har ikke blitt tatt helt alvorlig imot. Den er lest av litteraturkritikere som skriver om hvorvidt det er interessant eller tørt eller hva som måtte være. Og man har skrevet overskriftene på det, men man har ikke gått inn i de diskusjonene. Det er første gang jeg i hvert fall har lest en sammenligning av ganske mange europeiske land, og en liten en liten temperaturmåler, og han skriver i dette siste kapitlet, som han da kaller et backlash. Jeg blir fortalt av en lærer at på en fagdag om identitet og humanitet endte det opp med å handle om hvordan være en god muslim, ikke om å være godt menneske. Uansett hva jeg spør elevene om, virker det som at svaret må ha noe med islam å gjøre. Hverken lærere eller elever er i tvil om at religion er det mest sentrale temaet på skolen. Religion og ære.
Mm.
Og så skriver han altså om globaliseringen som har brakt dette opp på et sånn TikTok-nivå, som gjør at dette blir nemlig en felles diskurs. Og disse elevene som Abid Raja møter i skolen, de opplever jo at de ikke tilhører Norge, at de har allerede blitt satt på utsiden, og derfor så trenger de heller ikke kalle seg norske, men de kan kalle seg tyrkere og pakistanere, iranere eller hva det måtte være.
Ja.
Det er kjempestor varsel.
Det er virkelig interessant, Hilde, fordi den franske forfatter Florence Bergeau-Blaclair, hun sier også, det her er ikke broderismen er ikke et produkt af masseindvandringen, den er et produkt af globaliseringen, hvilket er noget helt andet. Ikke?
Det er en bra poeng der.
Ja. Hvis jeg bare lige må sætte et punktum her, ikke? Fordi hun kommer faktisk også med løsningsmodeller i sin bog, ikke? Og de handler ikke, som man måske kunne forvente, om, hvad hedder det, modstandsbevægelse, hvad hedder det, voldelig antiaktivisme, eller hjemsendelse. Det handler om, at hun siger, at vi bliver nødt til at bevilge penge til at undersøge broderismen ved for eksempel at tage fra alle de midler, der bliver brugt på utallige forskningsprojekter om islamofobi. Ikke? Og så siger hun, at vi bliver nødt til at uddanne politiet i at opspore islamisme. Selvfølgelig. Og vi bliver nødt til at fokusere på undervisningen i sekularisme, demokrati og menneskerettigheder. Den undervisning skal beskyttes fra grundskole til universiteter. Det er vel ting, som vi kan tilslutte os med lethed. Altså, alle sammen. Fra højre til venstre.
Ja, absolut. Absolut. Hiss
og diss. Vi har kommet til hiss og diss.
Ja, den här veckan så vill jag hissa den danska författaren Thomas Korsgård. Som har skrivit en romantrilogi som nu har kommit på svenska. Sista delen kom den här veckan. Och man kan säga att han är Danmarks svar på Edouard Louis. Jag börjar läsa och jag tycker att det är väldigt bra. Och sen, veckans diss går till bankerna som dels fortsätter ta ut väldigt höga räntor. Men som i alla fall i Sverige dessutom gör skillnad på om en låntagare är gift eller lever ensam. Om man lever i ensam hushåll så får man högre ränta. Och det tycker jag som vill att alla människor ska behandlas lika. Jag tycker det är fel.
Hassan?
Ja, min uges hiss går till Danmark. Fordi Danmark nu endelig har oprettet et ministerium för samfundssikkerhed och beredskap. Och Danmark vill nu udsende kriseråd til 4,5 millioner danskere i en vigtig besked om, hvad vi skal gøre, hvis vi står i en krisesituation. Bravo. Det undrer mig dog, at der ifølge myndighederne fortsat ikke er nogen militær trussel mod Danmark, men at det bare er en god idé at være forberedt på en krisesituation, som for eksempel kan være vejrrelateret. Så vi hamstrer dåsemad og vand i litervis for det tilfælde, at der skulle komme et kraftigt regnvejr.
Mm-hmm.
Ugens dis går til... nej, jeg har ikke nogen ugens dis. jeg er simpelthen for opstemt. Jeg ved ikke, hvorfor.
Det er for opstemt.
Det er min mors fødselsdag i dag.
Ja.
Jeg ved ikke, om det er derfor. Ja.
Min hiss er da en historie, som jeg bare synes var, som jeg fniste litt av. Kunstneren Morten Viskum, han skulle til Danmark, og har med seg kunstverket sitt, som han plasserte i bilen, stod utenfor huset, han skulle bare inn og hente noe. I mellomtiden kommer politiet, de har blitt påkalt fordi de har blitt fortalt at det sitter en død mann i fremsetet i denne bilen. Så i det øyeblikket han kommer ned, så det tre politimann som har bare knust frontruten for å komme inn til dette døde mennesket, som altså en innpakket voksfigur av Netanyahu, som Morten Viskum hadde tenkt å bruke en kunstutstilling der Netanyahu sitter og leser menneskerettserklæringen, som han definitivt burde ta en liten kikk på nå.
Nei, det er sjovt.
I forrige uke fikk dagligvaregiganten i Norge gebyr på 4,9 milliarder kroner for det tilsynet mener ulovlig prissamarbeid. For i årevis så sendte matbutikkene prisjegere rundt i butikken, som er altså det prisjegere har sin jobb i å sjekke hva pris konkurrenten har på ulike matvarer. Og det som kommer frem nå er at disse prisjegerne har også hatt sånne hemmelige signaler. Så det betyr at hvis jeg setter opp prisen veldig på en såpe, så er det en melding til alle de andre om at nå kommer jeg til å sette opp prisen på alle såpene. Det har de drevet med, og det har gått ut over oss alle. Fy dagligvarebransje. Hiss og diss. Men mens vi diskuterer gjengkriminalitet, kongehus, broderisme, så chatter svenske nynazister på nett om å drepe justisminister Gunnar Strømmer. Åsa, hvor alvorlig skal vi ta nyheten som kommer altså fra frilansjournalist Frida Sundqvists artikkelserie om nordiska motståndsrörelsen i Aftonbladet?
Ja, alltså det som har hänt i Sverige, det är ju att nordiska motståndsrörelsen, som alltså är en fascistisk organisation som genom åren har haft ungefär 800 medlemmar, aldrig fler. De terroriststämplades av USA i somras. Och det förvånade alla experter i Sverige, eftersom nordiska motståndsrörelsen är kraftigt försvagad faktiskt sen en tid tillbaka. Det här har gjort att de har fått luft under vingarna, de har radikaliserats ytterligare. Och nu när de går under jorden så att säga då är förbjudna, så blir det ju extra intressant att liksom komma över deras interna kommunikation, vilket då Aftonbladet har gjort här. Och bland annat då så skriver de att de vill döda justitieminister Gunnar Strömmer. De pratar om att betala hitmans och så vidare. Ja, ska man ta det här på allvar? Jag vet inte, men jag levde ju ett tag under en hotbild på grund av de här personerna. De har ett våldskapital. Det jag tycker är intressant här är, det är ju det här med att förbjuda vissa organisationer att terroristklassa dem. Är det strategiskt? Jag hävdar ju att det inte är det, därför att jag tror att de blir farligare. Så ja, det är så mycket som terroristklassas nu. Jag vet inte, har ni hängt med på vad som händer i Storbritannien? Alltså där har det var The Telegraph avslöjade för ett par veckor sedan att Labour vill terroristklassa kvinnohat och extrema åsikter om djurrättigheter och klimatet. Man vill alltså terroristklassa åsikter nu. Mm. Och det är den mest långtgående inskränkningen i demokratin och yttrandefriheten som jag har sett i västvärlden på senare tid. Mm. Och det här, det händer ingenting, vi pratar inte ens om det. Det är som att vi har gett upp. Ja. Nu tog jag två ytterligheter. Jag tog nordiska motståndsrörelsen och ett demokratiskt valt parti i Storbritannien för att visa spännfältet här emellan, spännvidden som var inskränkningar mot demokrati. Hota en politiker, förbjuda en organisation, förbjuda en åsikt och så vidare. Hela varvet runt.
Mm. Och så samtidigt så är det ju för att vi lever i en global värld där allt kan skalera och gå runt. I Norge nå denne uken här så skulle det ha varit en stor fackeltåg i Vikersund efter att en väl 50 år gammal man med slått ned. Etterpå ble han da beskyldt for å ha kalt folk med stygge ord, hudfarge og så videre. Og der skulle det altså være et fakkeltog. Og informasjonen av det har blitt spredt overalt. Og det som har skjedd nå er at en kirke i Vikersund ble tagget ned med drep hvite og KKK-fakkeltog. Altså, rett og slett fakkeltoget måtte avlyses. Og det har vært også en spredning av høyre ekstrem både propaganda og ja, i det hele tatt ganske voldsomt. Så det sier noe også om at den der, det er de sterke ords tid.
Just det.
Og det er noen som virkelig tjener på den type polarisering og strid. Og det vet vi også.
Ja, altså spørsmålet er jo, det vil jeg virkelig gerne have svar på, ikke? Det er om den teori, som jeg og garanteret mange andre før mig har haft gennem årene, om at en højredrejning i mainstream-politikken tager brøden af de højre radikale bevægelser, ikke? Om den teori har noget på sig. Altså, fordi Sverige har jo oplevet en pludselig højredrejning i sin mainstream-politik. Ikke? Er det så, har det været medvirkende til at reducere nordisk modstandsbevægelses medlemstal, for eksempel? Er det sådan, det hænger sammen?
Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror, at det har at gøre med, at staten faktisk og Säkerhetspolisen har satsat väldigt mycket resurser på at punktmarkera nordiska motståndsrörelser. Och jag tycker ju att USA med den här turistklassningen liksom saboterar lite den svenska säkerhetspolisens arbete. Så tänker jag. Men jag kan vara helt ute och cykla här. Men,
du har ju ett väldigt gott poäng också i att det att stämpla någon som terrorister har ju blivit en sjukdom i världen.
Det är en sjukdom i världen.
Israel terroristklasse. Allt som har med motståndsbevegelser att göra. Ryssland gör det samma. Alla gör det. Och det är ett svaghetstegn för demokratiet. Att man inte kan ta samtaler.
Precis.
Jag tänkte umiddelbart när jag såg att det svenske sikkerhedspoliti taler om to typer trusler i Sverige, altså den islamistiske og den højre radikale, ikke? Så tænker jeg, det har vi ikke i Danmark. Men det har vi. Altså, vi har faktisk også et center for terroranalyse, som vurderer, at der også i Danmark er risiko for højre ekstreme terror. De siger dog, at dem, der rekrutteres, bliver rekrutteret i virtuelle miljøer, og de er unge, og de er mindreårige, og det er personer med psykiske lidelser eller andre sårbarhedsproblematikker. Ja. Ikke? Det er jo interessant, at det ligesom er så tydeligt. Ikke?
En af de mest skræmmende videoerne, jeg så efter Arendalsuka i Norge, var, jeg vil ikke nævne navnet hans en gang på radio, som er en lederskikkelse i dette ekstreme, højre ekstreme miljø, som satt og gjorde sig til og såkaldt rapper med en gjeng av 20 år gamle gutter rundt sig som filmer. Og det er så ubehagelig syn. Det ser til forlatelig og hyggelig ut, men under der så ligger det et så beksvart mørke, rett og slett.
Visst, gjør det.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Hvorfor spiser vi lørdagsgodt? Har dere lørdagsgodt også, Hassan?
I Sverige har vi det, men i min familj har vi aldrig haft det. Jeg fik godis når jeg ville, og faktisk även mina barn.
Det er sånn pippi.
Ja, jeg er sånn pippi. Jeg forsøger få mitt barnbarn at äta godis varje dag også, men hun siger, at man bare gør det på lørdager. Ni då?
Hassan, har dere lørdagsgodt?
Jamen altså, når du siger lørdagsgodt, der er simpelthen ingen i Danmark, der ved, hvad du taler om. Altså, men vi har fredagsslik, ikke? Som man indtager om fredagen, typisk om aftenen sammen med familien, mens man hygger sig foran fjernsynet, som der står på Wikipedia.
Men altså, ved dere, hvad lørdagsgodt? Lördagsslick, vet du var det kom fra?
Nej, men alltså slick, alltså det, alltså som svensk så ryser jag i hela kroppen för alltså slick, det är någonting som har ju med sex att göra. Alltså det är sånt fruktansvärt fult ord, lördags, fy fan, det betyder något helt annat, något helt annat ska jag säga
i Norge och jag försökte låta vara. Jag försökte låta vara och komma in på det nu också. Men vet du var det kommer ifrån?
Jag berättar.
Altså, det fortalte journalist Turi Grønbæk i en artikel i NRK, som nylig fikk en pris. Og den artikkelen hadde gått meg hus forbi, og var det ikke for denne prisen, så ville jeg levd fullstendig i mørket om dette. Men vi må snakke om det, for altså, på 1940-tallet så var hull i tennene et folkehelseproblem i Norden. Alle hadde hull i tennene. Og svenskene var også bekymret for den dårlige tannhelsen, skriver Turi Grønbrekk. Og en bestemte seg for å finne ut hvorfor så mange fikk hull i tennene. Hva gjorde de da? Jo, de fikk en gruppe forskere fra den svenske medicinalstyrelsen, som er helsedirektoratet og hva den heter i Danmark. Og de skulle finne ut av dette, og så plukket de seg ut en gjeng med psykisk utviklingshemmer på anstalten Vipeholm utenfor Lund. Og der bodde det altså rundt 1000 mennesker som var psykisk utviklingshemmer, som de begynte å fôre med karameller mange ganger til dagen. Karameller som satt seg fast i tennene, som de tvangsfôret disse med.
Det är misshandel, det är misshandel
helt enkelt. Det är ju total misshandling.
Misshandel i statens regi som ett experiment.
Efter halvannat år med denna karamellforingen så checkar en tänderna på disse stackars forsknings alltså prövkaniner. Och de hade ju alltså de hade ju så mycket hull, de var ju inte bara en sån liten skygge, de hade hull genom tann och helt ner till tandköttet.
Ja.
Ja, men prøv at høre, det er så nådesløst det her, altså.
Ja.
Det er jo helt sindssygt.
Ja, det er sindssygt, og det er ganske nyligen som det avslørdes også. Jeg skjems faktisk. Men i Sverige, så der har jo Torbjørn Egner, han er norsk, eller hur? Norsk
författare. Karius og Baktus.
Karius og Baktus.
Vi kan høre klipp fra Karius og Baktus, ja. Så hører vi hvordan det er.
Nei, Karius, vi har hugget og hugget i hele dag. Nå er jammen huset vårt stort nok, synes jeg. Nei, Baktusfar, vi må ha det mye større. Så mye sukkertøy og karameller som vi spiser nå om dagen, så vokser vi og blir større for hver time som går. Nei, heng i du, Baktusbror. Ja, så henger vi i da.
Det her var ju film som vi fikk se på Barnehagen dagis när jag var barn. Och hur otäckt det var när tandborsten kom och de försvann ner och det var liksom ett stort drama. Det här minns jag mycket starkt. Men nu ska jag fråga er, vet ni hur mycket godis man äter i era länder per år? I Sverige så äter vi 15 kilo godis per år. I Danmark, vet ni?
Nej.
Lika mycket. Norge, 24 kilo. och det kan jag undra, why? Varför äter ni så mycket godis?
Vi reiste till Sverige och köpte, det är därför. Vi reiser til Sverige og kjøper billig slik.
Ja, framförallt så gör danskarna det, därför att i Danmark så har ni ju, som du vet Hassan, en sockerskatt som gör att godis, slik som ni säger då, är mycket dyrare i Danmark än i Norge och framförallt Sverige. Så, ja.
Sveriges främste fotbolltränare är död, Sven-Göran Eriksson. Svennis, som vi huskar Hansson. Jag måste bara inrömma och säga att jag huskar ju inte så väldigt mycket av han, bortsett från alla kvinnohistorierna.
Nej. Men det är en extrem framgångsrik tränare som bland annat då vann ligaguld med Lazio. Han har tränat italienska landslaget, väldigt många landslag har han tränat.
England, ja.
Ja, precis, England. Men det största tycker jag i hans karriär, det är hur han tar hand om IFK Göteborg. Ja. Ganska fattig klubb, bara bestod av såna här arbetarbarn på två ben. Och lyckas få det här laget att vinna UEFA-kuppen 1980. Det är ganska stort, faktiskt. Det är en stor saga i Sverige, alltså Davids kamp mot Goliat kan man säga. Men han dog efter en tidssjukdom, 76 år gammal, och det är ju någonting av Sverige som också dör samtidigt.
Ja.
Ja. Og det er jo sjovt, fordi svensk fodbold er jo ellers ikke noget at tale om. Men lige præcis Jørgen Eriksson er jo en figur for os alle sammen. I hvert fald, hvis man har min alder. Jeg husker ham.
Altså, du gør det? Fra,
ja, ja, helt sikkert.
Hvor kul,
ja,
hvor kul.
Og ja, og så husker jeg også her for et eller to år siden, hvor han stod frem og fortalte om sin kræftsygdom, ikke? Og det er jo terminalkræft, han havde, ikke? Og hvad hedder det? Der fortalte han om sine drømme og længsler. Altså, hvad var det sidste, han ville nå at se, inden han døde? Ikke? Og så kunne man jo forestille sig, at det var noget med hans børnebørn, få en studenterhue eller noget. Nej, det var det ikke. Han ønskede, inden han skulle dø, om ikke han bare kunne få lov til en sidste gang at se England spille mod Brasilien.
Ja. 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 Ja.
Norsken, svensken og dansken.
På vej ud her skal vi ønske alt godt for brudeparet i Geiranger. Jeg skal forresten selv i bryllup i helgen, så jeg kan koble det på. Men hvad har vi en sang også at give?
Ja, det er klart, at vi skal...
Shaman Durek og prinsesse Märta.
Ja, det är klart vi ska önska brudparet all lycka. Och jag tycker att vi ska spela Kärlekens tid som skrevs till Victorias och Daniels bröllop. Det är musik av Benny Andersson och text av Kristina Lugn. Och vi ska höra Gustav Sjöqvists kammarkör sjunga. Oh.
Producent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa og Linderborg, danske Hassan Preisler, jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR og DR, der redaktør for programmet er Ole Jan Larsen. Husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd og NRK Radio.